Det är onsdag förmiddag och Expressens mäktiga verkställande utskott sammanträder. Jag heter Maggie Strömberg och hej Viktor Bartkron.
Hej hej och hej Torbjörn Nilsson.
Hallå hallå.
Idag ska vi bland annat prata om det ständigt pågående dramat om arbetsrätten och om det finns en framtid för den organiserade liberalismen. Det känns som att vi ses väldigt ofta nu för tiden tycker jag. Det är trevligt. Vi hade ju en specialsändning i fredags.
After work med VU.
Ja, precis. AV med VU. Vi sände live via Expressen TV och svarade på era frågor. En hel timme blev det. Det hade kunnat bli två till, kände jag, när jag såg inflödet av frågor, vilket var väldigt kul. Tack till alla som tittade då. Om ni inte tittade då, då kan ni göra det nu. Gå in på expressen.se/premium/politik så hittar ni faktiskt hela sändningen i efterhand om ni är medlemmar i Expressen Premium.
Och annars kan man förstås bli det, precis som vanligt. Om man lyssnar på den här podden får man ett extra bra pris, 29 kronor i månaden, om man signar upp sig på ett halvår.
Precis, och då är det expressen.se/expressenpolitik som gäller.
Det är väldigt många länkar att hålla koll på här.
Men... Ja, det är faktiskt bara två, och om man bara använder de två så kan man göra precis det vi sa just nu. Jättekul. Men det var inte därför vi var här idag.
Nej,
utan vi var här av samma anledning som vi brukar vara här nu för tiden.
LAS.
Ja, alltid.
Arbetsrätten. Vad ska hända?
Den helt dominerande politiska frågan den här hösten och med väldigt många förvecklingar. Ska vi gå igenom lite kort vad som har hänt sen senast? Så i fredags, strax efter vår sändning.
Ja, men faktiskt egentligen skulle man kunna börja redan på natten mellan torsdag och fredag.
Natten
då,
mellan torsdag och fredag.
Avslutades förhandlingarna mellan parterna. Då fanns det ett avtal. På fredagen sa Svensk Näringsliv ja till det. PTK sa ja till det, även om det fanns viss splittring. Och LO sa nej.
PTK är alltså tjänstemannafackens samlingsorganisation.
Det vet alla vid det här laget.
Ja, det kanske jag kommit så långt nu.
Men LO sa ju då nej.
Just.
Och då blev ju den stora frågan, hur gör man när två av tre parter är överens? Det specificeras ju inte i januariavtalet om två tredjedelar av parterna är överens, vad ska då hända? Och genast började då kommentatorer och andra fundera på om detta kunde vara vägen ut för alla inblandade. Vänsterpartiet skulle inte behöva avsätta Löfven som man egentligen inte vill, men behöver då inte heller backa från att utredningen inte får genomföras. Centerpartiet Liberalerna skulle få sina ändringar men slapp också fälla regeringen och hålla på. Och Löfven skulle kunna ta sig ur på något magiskt sätt som vanligt.
Men... Mumla och fortsätta framåt.
Ja, men det här verkar inte bli så mycket med i vilket fall. För igår så sa Jonas Sjöstedt att det är otänkbart att göra någonting som LO inte vill. Pratar man med vänsterpartister som jag har gjort lite grann i veckan så märker man att de gillar ändå läget rätt mycket.
Ja, du gjorde en liten runtringning här till både det ena och det andra hållet.
Ja, men precis. Och vänsterpartisterna tycker liksom, snart kommer de ju behöva komma fram till hur de ska hantera det här. Men de verkar inte ha så mycket emot att det drar ut på tiden. De säger liksom att ja, men de vinner på det här. De får bättre relation till facken. De ser att S-medlemmar byter parti. De ser att de stiger i opinionen.
Och
så kan det ju vara några veckor. Sen måste de kanske sätta ner foten.
Man kan ju inte riktigt se den här saken pågå hela vägen till valet och att de vinner lika mycket varje månad kanske.
Lite komplicerat är det ju också att det ska ske ett partiledarskifte nästa vecka. Men det som sen har hänt förutom detta är då att Eva Nordmark, arbetsmarknadsministern, har bjudit in till samtal för att se hur man ska kunna gå vidare nu. Stefan Löfven vill som vanligt vänta på remissinstanserna. Det kan han göra fram till måndag som är sista dag. Och sen ska det ta några veckor för dem att sammanställa på departementet.
Just det, och det har ju Vänsterpartiet nu sagt att den tiden ska de få.
Ja, precis.
Därmed är vi ju framme i mitten av november innan det här kan bli skarpt igen.
Ja, men därmed kommer det bli ett höstlov för oss som bryr oss om det. Vi kan fira Halloween.
Nu är det ett väldigt smalt vi, för det gäller nog inte för... de inblandade parterna.
Nej, men jag då.
Precis, det blir ett höstgård för dig, Maggie.
Men så är det. Det kommer dröja några veckor innan vi vet vad som händer här.
Ifrån centerhåll ganska resonliga tongångar ändå. Martin Ådahl, känd som deras mest fundamentalistiska ideolog, satt ju Agenda i söndags i SVT och lyckades på en och samma gång tala om att självklart ska vi genomföra det vi har kommit överens om, samtidigt som man höll dörrarna öppna för att hitta en annan lösning, till exempel något baserat på partsuppgörelsen då.
Ja, men och det är lite intressanta med det där, tänker jag. Jag läste igenom det här avtalet i veckan. Det läckte ju väldigt snabbt ut till alla redaktioner. Och nu har det också publicerats av både PTK och Svenskt Näringsliv. Men det intressanta för LOs del, tycker jag, är att när man då har gjort de här genomgångarna som flera medier, inklusive vi då, har gjort, då jämför man ju det avtal som låg på bordet med Toijer-utredningen. Och så ser man att det är kanske inte, det är lite bättre, det är inte jättestor skillnad. Vissa saker tycker LO är lite sämre. Men LO jämför ju egentligen med nuläget och inte med den där utredningen. Alltså förhandlingen har ju ändå utgått ifrån den lagstiftning som finns idag. Men LO har, jag tycker de misslyckats lite med att spinna det där. Och det var ju intressant igår när LO-ordföranden hade chans i en krönika i Norrländska Socialdemokraterna, var det va? Där hon istället ägnade utrymmet åt att prata om att Centerpartiet och Liberalerna har gått på fake news, för att trygga anställningar är egentligen det bästa för arbetsmarknaden och företagen vill inte alls ha större flexibilitet. Istället för att liksom konkret förklara problemen här.
Jag tyckte det var ganska obegripligt redan när de höll sin presskonferens och talade om att de skulle förkasta det här slutbudet. Alltså det är som att man inte vill tala om vad man egentligen tycker är problem. Alltså man får gå till Tobias Baudin då kanske, han kan vara lite mer konkret, men det är helheten. Det är helheten.
Ja, det verkar ju vara något som alla har varit eniga om att säga hela tiden. För så har de ju uttryckt sig hela tiden, att det är helheten.
Men ligger det möjligen inte en sanning i att de olika förbunden tycker att det är olika saker som är problemet? Och några tycker inte att det är så mycket problem alls. Och en del tycker att det är superstora problem och vill ju inte ens vara med. Eller vill ju inte ens ha en sista förhandlingsomgång, men var ändå med i rummet på den där sista dygnsförhandlingen. Och det är ju jätteovanligt förhandlingssätt, att liksom parter som egentligen inte vill vara med är ändå med i rummet. Mm. Det påverkar nog liksom vad som hände det där sista dygnet, tänker jag.
Men slutresultatet blir ju ändå en uppförsbacke i... Det här är ju ett spel som pågår såklart mellan parterna och regeringen, mellan regeringen och stödpartierna, men det är också det borde vara ett spel om den allmänna opinionen, kan man
verkligen
säga. Så spelar ju Vänsterpartiet ut den här frågan, och Jonas Sjöstedt missar ju aldrig tillfälle att tala om exakt vad han anser problemen i den här Toijer-utredningen och vad det är för liksom, alltså, hela tiden jobba in sin syn på sakfrågan, vilket ju är ganska tacksamt när få andra gör det.
Ja, men och effekten blir ju på något vis att Gideonsson som alldeles ny ordförande håller ihop LO, men lyckas inte liksom kommunicera LO.
Jag tycker...
Och då är det liksom, är du alldeles ny ordförande så har du liksom en behovstrappa. Och då kommer ju hålla ihop organisationen före vinna liksom den offentliga striden. Samtidigt som det här är ett jätteformativt ögonblick i svensk arbetsmarknadspolitik sannolikt. Och alltså en ganska stor förlust att inte vinna den publika striden som Maggie är inne på. Och
om då, inte fake news talar till människor, jag vet.
Det är en möjlighet också. Men då tänker jag att man kanske ska titta liksom på Gideonssons företrädare.
Mm.
Carl-Petter Thorwaldsson. Varför lämnade han liksom sin organisation med den här eländet?
Ja, han åkte på en liten sån här subtil snyting i efterhand, får man säga, i morse här, när PTKs förhandlingschef lät meddela i Arbetet att ja, till skillnad från LO så har vi inte ställt oss bakom januariavtalet, men vi utgår från de politiska realiteterna. Typ. Där fick han in liksom både att LO faktiskt har på Carl-Petter Thorwaldssons tid och gått in och officiellt sagt ja till det här politiska underlaget, och att man nu inte försöker låtsas om det. Så det var, stämningen är väl inte helt hundra där. Men det är väl Kolles fel snarare än Gideonsson, ska vi väl konstatera.
Så vad drar vi för slutsats av det här då? Är vi idag närmare en regeringskris och ett extraval än vad vi var förra veckan.
Det vore ju fortfarande väldigt, väldigt orimligt och ologiskt om det här skulle sluta med extraval. Alltså det är lätt att tappa, tycker jag. Men det här är ju ett drama som utspelar sig helt och hållet inom Stefan Löfvens regeringsunderlag. Alltså för att kunna sitta kvar behöver den här regeringen, som innehåller då Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har stöd av åtminstone Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det räcker egentligen. Vänsterpartiet vill inte ha någon annan regering. Centerpartiet kan inte stödja någon annan regering eftersom man har gjort klart att det vore ett hot mot demokratin. Alltså har de ett uppenbart intresse av att den här regeringen fortsätter i någon form. Alltså, det kan vara med eller utan ett januariavtal. Det kan vara före eller efter en misstroendeomröstning. Man kan ju tänka sig ett scenario där det saken faktiskt går till misstroende. Men det betyder inte att det blir extraval nödvändigtvis. Utan man kan ju komma tillbaka sen. Och då kan Centerpartiet peka på att det var den dumma högern som tog chansen här. Men vi tar ansvar och Stefan Löfven kan fortsätta.
Men
valet.
Kan de det? Efter att Annie Lööf har stått där och bara, min liberala reformagenda, den liberala motorn i svensk politik.
Jo, men...
Och sen så är det liksom det viktigaste av det viktiga som de förlorar. De har ju förlorat så jäkla mycket redan. Ska de förlora det här också?
Ja, men alltså, vad är alternativet? Vad är det de ska gå till val på? Att ta avstånd från det parlamentariska läget. Alltså det blir ju väldigt, väldigt svårt. Alltså tittar man på hur opinionsmätningarna ser ut och har sett ut egentligen sen januariavtalet ingick, så är det troliga utfallet av ett val är ju att...
Precis samma.
Nej, värre ur det här perspektivet, ur Centerpartiets perspektiv. För att Stefan Löfvens regeringsunderlag skulle förmodligen kunna behålla en majoritet. Alltså Moderaterna, KD och SD skulle inte få majoritet som det ser ut nu. Men däremot skulle Vänsterpartiet stärkas på januaripartiernas bekostnad och Stefan Löfven och Centerpartiet skulle bli beroende av Vänsterpartiets röster för att vinna ens en budgetvotering. Det skulle ju bara krångla till allting ännu mer om man skulle få ett ännu sämre förhandlingsläge än det man redan har, tänker jag. Det talar ändå emot.
Annie Lööf och Jonas Sjöstedt ska ju alldeles strax träffas här på sin sista debatt i Kulturhuset, va?
Mm.
Du ska åka dit snart, Torbjörn.
Ja.
Tror du att de kommer kunna... Kan vi se ett tajtare samarbete sakpolitiskt mellan dessa två?
Det är ju svårt att se. Men tittar man till sak så är det kanske enklare när man tittar liksom till ideologisk utgångspunkt och sådär. Men det jag funderar på, jag tänker att det liksom absolut finns ett alternativ för liksom Centerpartiet om man liksom känner att man förlorar den här frågan eller på något vis. Det är ju att agera utifrån dagens politiska förutsättningar och inte utifrån de som fanns för 1,5 år sedan. Det är ju liksom det allra konstigaste i det här, att den här hösten så blir lagen om anställningsskydd den största och viktigaste politiska frågan. Har det så att säga bäring i verkligheten? Vi har liksom pandemi, jättearbetslöshet, stora liksom problem med kriminalitet och våldsvåg.
Men Annie Lööf skulle säga att LAS är svaret på alla de här frågorna.
Jo, men det är inte jättemånga ekonomer som liksom stöder dem i frågan om liksom uppluckrad LAS ger jättemånga nya jobb. Men det, min poäng är då så här, är man det parti som är i praktiken vågmästare och liksom kan styra den här regeringen ganska mycket, så kan man ju så att säga byta perspektiv. Man kan ju så här omdirigera sina trupper och säga, nu kan vi liksom pusha fram den här reformen eller den här reformen eller den här reformen, för läget är helt annorlunda. Men eftersom man har låst sig i liksom den här avtalsparlamentarismen som bygger på att man skriver ett dokument med detaljerade liksom instruktioner för vad som ska ske i vilket led och om någon gör X, vad som ska hända då och sådär, så är man ju helt låst. Så alla är låsta. Det är inte bara Stefan Löfven som är inträngd i ett hörn. Det är ju också Annie Lööf som har fäst så enormt mycket liksom prestige vid den här frågan. Så den har ju liksom gått bortom sin sakliga liksom värde.
Så lösningen som jag tycker liksom verkar utkristallisera sig i det här rummet nu, det är man fäller Löfven. Det blir inte, han utlyser inte extraval, han vill inte ha en ny valrörelse nu, utan det går till talmannen, man tar fram ett nytt samarbete där man slipper det här avtalet, men där man ger Annie Lööf sänkta arbetsgivaravgifter för unga för all framtid.
Höjd kopeng.
Höjd kopeng.
Ja, nej, men i stort sett.
Som centerpartister skulle vilja ha, tänker jag. Och jag menar, det är någonting konstigt i att det liksom är, tittar man på hur det här avtalet blev till, så kom ju heller inte lagen om anställningsskydd och de förändringarna in i liksom Ja, men det var ju först en misslyckad uppgörelse i december 2018 som föll, och sen så gick det några veckor och så omförhandling och så blev det januariavtalet. Den här punkten och vad som skedde på förändringar på den, det var ju inte av sakpolitiska skäl. Det var ju för att de centerpartisterna pratade själva om att de behövde en trofé. Någonting som kändes historiskt, någonting som var så liksom borgerlig politik så att till och med liksom de sura moderaterna hos Ulf Kristersson skulle bli imponerade, eller det skulle göra lite ont i dem att så här, det var, nu tvingas liksom Stefan Löfven lägga fram det här. Det var ju en trofé, och det är ju vad den fortfarande är. Och så liksom tvingar denna trofé hela svenska offentligheten till att diskutera detta i vecka ut och vecka in en hel höst.
Man läser ju, det är folkbildande som alltid vid kriser.
Så är det.
Men jag,
jag tror som du sa, det är misstroendeomröstning vore vägen ut för alla. Alltså, sossarna kan hålla det de har lovat Centern utan att behöva genomföra själva politiken. Centern kan stå liksom får sin trofé att ha tvingat Socialdemokraterna att stå upp för det här, vilket ändå är viktigt för dem. Vänsterpartiet får stå vid sitt ord, och sen är det blank papper. Och så kommer ett annat program sen.
Och Stefan Löfven får liksom ännu en gång stå som den som tog sig ur det mest omöjliga läget och överlevde.
Fast jag ska inte säga att det är väl kanske inte alldeles troligt att det går så här långt. Men det, alltså, även om det gör det, så finns det en väg förbi extraval. Det är väl egentligen det som har min poäng.
Jag vill säga att det mest intressanta i detta är ju att det liksom ser ut att bilda skola dessutom. Alltså i Agenda i veckan, eller i söndags. Yeah. Var det ett stort porträtt av Jimmy Åkesson, och där liksom den nya informationen var att Jimmy Åkesson, för att stödja Ulf Kristersson som statsminister i någon form, behövde ett skrivet underlag. Han ville också ha ett sånt här avtal, precis som januariavtalet, där åtminstone fundamenta var satta på pränt, som han uttryckte det. Så den här liksom situationen som vi har, framskapad av den här idén att man skriver ner på ett papper vad som ska gälla för en hel mandatperiod oavsett vad som händer, liksom, den verkar ju få efterföljare.
Men den är ju inte ny. Det fanns ju i Perssons samarbete med V och MP, alltså det här 121...
Det fanns absolut det där punktsprogrammet.
Var det 121 punkter?
Eller om det var 123... Jag minns inte.
Nej,
det kanske inte är jätteviktigt.
Men jag hör redan hur jag kommer bli bannad av Lova Olsson på Sveriges Radio för att jag inte vet hur många punkter det var i det här.
Och hur många av dem som genomfördes.
Hon var ledande expert på detta punktprogrammet, och att bocka av de sakerna. I vilket fall, jag uppfattade inte alls det som lika liksom styrande, och skapade inte framförallt de här låsningarna för att det inte hade den typen av skrivningar.
Men det här januariavtalet hade ju tittat på, eller de partierna hade ju också sett hur det hade gått med det programmet, och därför krävde specifika datum till exempel för allting, att saker inte skulle begravas bara i utredningar.
Och sen
det
var fick ju också... de en liksom pandemi över sig, de fick en helt skifte i den hela liksom synen på ekonomisk politik. Verkligheten förändrades.
Mycket uppmärksamhet alltså kring Vänsterpartiet och Centerpartiet och deras indirekta samarbete som håller på att ta form. Men det finns ju ett parti till som är i ständigt internt blåsväder och bryderier om sin framtid. Jag tänker förstås på före detta Folkpartiet, numera känt som Liberalerna. Maggie, du träffade partiledaren Nyamko Sabuni här i förra veckan och gjorde en intervju som innehöll en hel del intressant. Berätta om det mötet.
Jag ville gärna få henne att sätta lite mer ord på liksom hur hon ser på januarisamarbetet, och också just i det här läget efter det som har hänt med LAS, hur det här har liksom spelat upp sig, om det på något sätt förändrar hennes syn på samarbetet. Och Det var hon sa mycket intressant tycker jag om det här, och hon pratade bland annat, så pratade vi om en sak som man tog på partirådet i söndags, var det här som vi också pratat om tidigare i podden, att man nu ska ha obligatoriska rådgivande medlemsomröstningar när man väljer partiledare. Och då sa hon att hon tyckte att det var bra, för att hon uppfattar att ombuden inte alltid har stått medlemmarna så nära eller röstat som medlemmarna tycker. Och då frågade jag om det fanns något specifikt sånt tillfälle, och då sa hon direkt då när januariavtalet kom till och sa att Ja, men hon förklarade som att hon ändå tyckte att det var konstigt, vilket ju många andra också tyckte, att man först då röstar ja till det här samarbetet och sen röstar fram en partiledare kort efter som tydligt har framställt som motståndare.
Precis, och det var då ombuden på partirådet som röstade ja till januariavtalet, men medlemmar som var drivande i att rösta fram Nyamko Sabuni i då mer spontant organiserade medlemsomröstningar.
Och det intressanta med det är ju då att Nyamko Sabuni leder ett samarbete som hon inte vill sitta i, eller leder ett parti som sitter i ett samarbete som hon är i grunden tycker är fel.
Och där hon tror då uppenbarligen att medlemmarna också tycker är fel.
Ja, vilket blir liksom bidrar ännu mer till den här väldigt konstiga relationen man har.
Och en nyhet i förra veckan gav väl kanske lite stöd åt det. Det var Aftonbladet och Demoskop som hade en opinionsmätning om vad partiernas väljare hade för föredragen statsministerkandidat. Det var alltså så att till och med bland de få liberalerna väljare som är kvar så var det en tydlig majoritet som föredrog Ulf Kristersson. Och då kan man väl tänka att man redan har tappat en del högerut. Så det, någonting ligger det kanske i det hon säger där.
Jag blir mest fascinerad av den här skiktningen hon gör. Alltså mellan medlemmar och sen någon slags liksom partikader, ombud och sen en ledare då. Den är ju ganska vanlig, men finns det liksom
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det lag i Liberalpartiet för att prata om detta.
Alltså, du menar, jag har finns alltid, det medlemmar som inte...
Ja, jag menar, de sista åren jag har betraktat att det som finns under partiledaren är partikadern.
Det är ju inte, alltså om man ser till de omröstningar som hölls när hon valdes fram, så var det ju inte jättemånga medlemmar på de mötena, kan man
Nej,
säga.
Vissa det.
Var ju 20 kanske. Men
Men det kanske är elakt. Hålla på och sprida sådana små.
Ja, men sen finns det ju en annan invändning också mot det resonemanget, som är att hon valdes ju också av andra skäl, som handlade om att hon ansågs vara en tydlig kommunikatör som hade liksom en plan för partiet och som gick genom rutan, och allt det där har hon väl lite kvar att bevisa i.
Ja, det leder oss ju in på de mer aktuella bråken då i och kring Liberalerna, som bland annat bestod i kritik mot just det där. Efter partiledardebatten förra söndagen så var det ju flera företrädare för den så kallade partikadern som var ute och talade om att det var för dåligt, nu måste hon skärpa sig, det här håller inte. Det har också varit sakpolitiska bryderier. Anna Starbrink, tung spelare i Stockholmsdistriktet, hon tyckte att ett blogginlägg som blev väldigt uppmärksammat, att nej, men man ska inte hålla på och gå så, binda sig så hårt vid det här med arbetsrätten, för det står inte i proportion till skadan som en regeringskris kan orsaka. Det där blev till och med Dagens Nyheters ledarsida upprörd över och kallade det för kapitulationsliberalism.
Hon är ju inte ensam om det. Alltså, det finns ju en tveksamhet kring liksom behovet av att reformera LAS i liksom borgerliga folkpartistiska led. I våras så skrev Olle Westberg, veteranen, många veteraner i det här partiet, liksom en artikel med motsvarande innehåll som Anna Starbrink, och påpekade så här: det var ju vårt parti som drev fram LAS. Facket var ju emot, sossarna var ju också emot först. Det var ju Folkpartiet som införde den här lagen. Och så är det ju, historiskt.
Och för att bara ta det sista explosiva innehållet, så i samband med söndagens agenda så var det också en diskussion i studion där en representant för den tankesmedjan, kallar de sig väl Oikos, mötte Dagens Nyheters ledarsida apropå. Man diskuterade då huruvida SD skulle stödja en borgerlig regering. Det här fick Birgitta Olsson, inte helt okänd företrädare för partikadern i Folkpartiet, att betona att det här var så bra argumenterat av Amanda Sokolnitsky. Det här var en så oerhört viktig fråga att den kommer avgöra hur många liberaler röstar i nästa val. Jag är en av dem. slog Birgitta Olsson fast. Det var ett väldigt, väldigt icke-subtilt sätt att tala om att ifall Nyamko Sabuni skulle öppna för att stödja en sån där Kristersson-regering så kommer Birgitta Olsson minsann att rösta på Centerpartiet.
Mm-hmm, tänkte,
och då tänkte jag direkt på vårt förra avsnitt i den här podden där Torbjörn, du berättade ju om den här forskarrapporten om regeringsbildningen där statsvetarnas slutsats var att vi borde fråga mindre om det här med regeringsfrågan innan och partierna borde prata mindre om vem de ska regera med och inte. Det är lite svårt när 2000-talets mest kända, uppmärksammade och hyllade liberal ska byta parti på den här frågan två år före valet.
Tänk så stort det var när Bodil Sidén, en tidiga ungdomsförbundare, lämnade Moderaterna för Centerpartiet, eller när hon gick ut och sa att hon skulle rösta för Centerpartiet istället för Moderaterna och blev liksom symbolen för detta. Men Birgitta Olsson, det är ändå en
Men jag tyckte
nivå.
Också det lät på ditt referat som att Birgitta Olsson skulle välja vilket parti Amanda Sokolnicki än föreslog och liksom pekade på.
Men det är väl ganska klart och det pekar väl åt samma håll då. Men det är ändå, det är ändå något. Alltså det är lätt att, liksom, att det normaliseras, men vi har, alltså vi pratar alltså med en person som var på vippen och väljs till partiledare för 3 år sedan, som nu i princip flaggar för att byta parti.
Ja, men det där är ju väldigt vanligt, men alltså det där händer ju i hela borgerligheten. Ja, träffade en moderat i veckan, en mångårig uppburen moderat, och så kom man, så pratade man lite om liksom läget i politiken och till slut så slänger man ur sig frågan så här, vad kommer du rösta på? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om vad jag ska rösta på.
Men om vi ändå försöker koka ner den här frågan, när, alltså, det är ju uppenbart så att Nyamko Sabuni har ett jäkla problem att hantera här, som är väldigt, väldigt svårlöst. Tror ni att det närmar sig någon form av avgörande? Hur långt ner ska hon tillåta sina egna förtroendesiffror att sjunka, partiets stöd att sjunka innan man försöker ta sig ur det genom att peka ut en tydligare väg framåt? Är det på G? Eller försöker man bara skjuta det framför sig så länge man kan?
Jag vet inte. Alltså, hon pratar ju väldigt mycket i vår intervju om att jag och min partiledning måste sätta oss och diskutera det här. Och att liksom vi måste komma fram till ett beslut, men att det är alldeles för tidigt. Och det är klart, det skulle ju komplicera det ytterligare om partiledningen kom fram till att efter valet 2022 ska vi inte samarbeta i den här konstellationen. Men nu ska vi ändå hedra avtalet i 2 år till. Då skulle det bli
det vore ett väldigt folkpartistiskt sätt att lösa situationen ändå.
Ja. Jag tror att
men väntar man inte också på den liksom förväntade mediala rekylen? Liksom, det finns ju hur många exempel som helst där liksom, till slut så blir liksom motgångarna en möjlighet för att liksom comeback-bygga en berättelse. Alltså Annie Lööf har varit där. Ebba Busch har varit där. Så jag tänker att man liksom har kalkylerat på att en sån kommer komma. Och i den så tar man de liksom stora avstampen och stegen.
Men det är väl frågan också hur de liksom konflikter som ändå bubblade upp till ytan förra veckan, både efter partiledardebatten och med Anna Starbrings blogginlägg och reaktionerna på det. För det blev ju också jättemycket debatt. Kan man göra så eller inte? Är det rätt att gå emot partiledaren i det här läget? Vad händer med det och hur mycket kraft kan man mobilisera om man nu vill se en annan partiledare till exempel?
Ja, man får ju liksom säga att det där inlägget, om det liksom nu, det blir ju på något vis någon slags förhandlande kring remissyttranden i någon form. Och det är ju inte som att ett sånt där inlägg stärker Nyamko Sabonis förhandlingsposition direkt. Det underminerar ju på liksom med ganska kirurgisk träffsäkerhet hennes position i liksom arbetsrättsdiskussionen.
Ja, verkställande utskottets sammanträde har nått punkten övriga frågor där vi börjar med Torbjörn Nilssons bibliotek.
Ja, just det. Jag vill väcka den övriga frågan om Bengt Westerberg. Nu när vi ändå var inne och pratade här om folkpartister. Han kom ju med en bok det är ju flera veckor sedan. Vi pratade kort om den. Eller vi nämnde att den existerade för en evighet sedan.
Den har ju det fantastiskt folkpartistiska namnet Socialliberala reflektioner. Ja. Jag älskar den redan där.
Och är ju i sin helhet någon slags liksom stor plädering för socialliberalism. Det jag tycker är så intressant är att den är spännande sett just utifrån andra delar av januariavtalet. Den som var mer diskussionen kring budgeten. Så här, skatter och hur liksom liberalpartister och centerpartister tryckte in skattesänkningar i höst, den här stora höstbudgeten i år. På de allra flesta punkter så liksom, säger Bengt Westerberg förväntade självklarheter i den här boken. Liksom, när han kommenterar samtiden så handlar det dels om den liksom, liberala demokratins överlevnad för det första. Och för det andra så liksom skjuter han med liksom kulspruta ner alla som har någon slags börjat få tvivel om liksom valfrihet och vinster i välfärdens liksom frälsande effekter för mänskligheten. Där står han liksom upp som marknadsfundamentalist. Men så kommer man till skatter. Då är han sett i dagens politiska landslag någon slags ytterlighetsvänstersosse. I princip.
Som LO som ville höja skatten med 100 miljarder.
Något sånt.
Ja, alltså, och de man liksom har med sig. I veckan här så kom ju SSU och tankesmedjan Tiden.
Ja, men det är den jag pratar om.
Ja, det är den jag
tror
du
LO var med på den också.
Ja, just det. Okej. Okay. Ja, men det ska höja skatter på lyxbåtar och lyxbilar och lyxhus och allt som är lyx. Och sådär.
Och det vill Bengt Westerberg också.
Nej, han är inte så konkret, men Bengt Westerberg går omkring och har ångest, jättemycket ångest över liksom, försörjningsbördan och liksom välfärden i framtiden, ni vet, hela den generationsfrågan, därtill liksom jättestor migration som liksom också ska förändra demografin. Så han kommer liksom fram till att vi måste höja skatter. Och så liksom håller han på att laborera med olika skatter, och han är ju verkligen expert på det. Han har hållit på med det hur mycket som helst i sitt liv och lyckas inte riktigt komma fram till svar. Han pratar lite fastigheter, han pratar lite förmögenheter, det räcker inte, han pratar kanske moms, räcker det? Alltså, han får inte ihop så mycket pengar som han vill få ihop och som vi måste få ihop.
Vad ska pengarna gå till? LSS?
Nej, ja, det tycker jag nog är viktigt, men jag tror välfärden när allt fler blir äldre, allt färre ska försörja allt fler äldre, eller allt fler arbetande ska försörja allt fler som inte är i arbete. Men till slut så lämnar han liksom läsaren med närmast desperat uppmaning, och det är den här: sluta prata om skattesänkningar. Alltså, den är uttryckt på ett väldigt liksom folkpartistiskt vis, när han säger så här: det är därför klokt att inrikta sig på att skatterna i varje fall inte kan sänkas. Och det enda de här två påstått, eller liksom i sin egen vokabulär, liberala partierna i det här regeringsunderlaget gör, är att inrikta alla sina ansträngningar på att sänka skatterna. Medan han är så här: det är jättesvårt att höja skatterna, vi måste göra det. Nu måste några genier sätta sig ner och komma på hur det liksom ska kunna ske.
Finns det någon möjlighet, tror du, att det finns någon form av gehör någonstans i någon av de här rörelserna som skulle kunna
det tror jag. I Centerpartiet tror jag faktiskt det. Liksom om man går nedanför nationell nivå. Där finns det ju en massa liksom... De brukar väl skryta med att de är med och styr i alla regioner till exempel. Utom en, eller hur är det?
Jag kommer inte ihåg.
Flest regioner i alla fall. Och de är ju med och styr i en massa kommuner. Och det är ju de politiker som sitter med de här problemen på riktigt i knät. Att få ihop liksom pengarna till den verksamheten. Så där tror jag det finns en insikt om liksom problemet. Men sen är ju situationen att man liksom... partiet har gått i en riktning jättelångt och jättelänge, och sen plötsligt så finns det mer pengar som måste brännas i en stor budgetförhandling. Så då har man ju sina förslag, och så liksom bara lägger man till en nolla efteråt, när vi vill ha 2 miljarder till det, nu vill vi ha 20 miljarder till det här. Och då blir det ju väldigt mycket skattesänkningar.
Ja, vi har redan varit inne några gånger på söndagens avsnitt av SVT:s Agenda. Det fanns en detalj där som jag tyckte var värd att ta vidare. Så här började programmet.
2 år till nästa val. Så ska Jimmy Åkesson se till att få igenom SD-politik om det blir en konservativ regering.
Och så här slutade programmet.
Och vi vill tillägga att Moderaterna vill påpeka att, att de inte är konservativa utan liberalkonservativa.
Vid ett ytterligare tillfälle så pratade man om en konservativ valseger. Jag reagerade lite på det här, för det var ändå som att man hade fattat ett beslut om att så här kallar vi nu en potentiell då moderat, kristdemokratisk, sverigedemokratisk konstellation i någon form.
Det där har väl också hänt Dagens Nyheter, att de började tala om konservativa blocket
i, ja, precis,
i
någon
sina
rubrik.
Opinionsmätningar.
Och sen fick de, eller de fick, de backade omedelbart efter att det hade kommit ganska upprörda reaktioner från höger. Jag tyckte det här var lite anmärkningsvärt, för det här med konservativa blocket, alltså det är ju från början, det är ju sverigedemokratiskt spin för att markera en ideologisk samhörighet och för att man tycker att det låter mycket bättre att vara konservativ än att vara nationalist. Då, liksom. Det är mer lätt sålt in. Och det har plockats upp av folk på andra sidan då, kanske också från socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt håll, kanske framförallt, där man tycker att det är utmärkt att bunta ihop som man tycker konservativ låter så obehagligt, så det är jättebra att vi trycker.
Ja, men det var ju en stor sak i regeringsbildningen när Ulf Kristersson föreslog sin 3-2-1-regering och Annie Lööf sa Sverige behöver en bredare regering än en liten konservativ högerregering. Ja. Och Ulf Kristersson tyckte att det var en avsiktlig oartighet.
Och det eventuellt starkare ord än så. Men, ja.
efter lite om och men så visade det sig i alla fall att Agenda hade kanske inte tänkt igenom den här saken helt. Man sa på måndagen sen att man borde ha sagt högerregering. Jag tycker att det är
ganska rimligt. Det sa man också i det där reportaget.
Ja, i reportaget sa man något annat. Mm. Det var programledarens ord då, vid båda tillfällena när det här nämndes. Det var väl det man reagerade på. Vi har kanske berört det tidigare, men det här är ändå ett problem som alla medier kommer att leva med nu framöver. Vad tusan man ska kalla de här olika konstellationerna. Jag tycker ju själv att högerregering är ganska rimligt i och med att både Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, dels de själva definierar sig som höger. Väljarna definierar de tre partierna längst till höger. Därmed är det ganska värdeneutralt, medan konservativ... Ska vi börja hålla på så, då ska vi kalla januaripartierna för vad då? Det socialdemokratiskt grönliberala blocket.
Eller vad säger man, vänsterliberal, om man är sverigedemokrat?
Det säger man, ja.
Om
precis,
det är de
så det har ju blivit värdeladdat därifrån. Men precis, om de bestämmer så får
eller
vi väl säga så.
Eller kulturradikala.
Men
då skulle de inte vara så glada.
Jag tycker, varför måste vi kalla dem för någonting? Alltså, det är väl jättebra med en MKD-regering med stöd av SD. Alltså, bottnar inte allt det här i att alliansen lanserades med en logga och ett liksom häftigt ord? Varför behöver vi sätta namn på? Alltså, jag fattar att journalistiskt finns det ju liksom en poäng med att det är enkelt att skriva och sådär, men behöver vi ge dem en logga?
Du ifrågasätter hela diskussionen nu.
Nej, men jag tycker så här, varför kan vi inte kalla det för en MKD-regering?
Jo, men det kan man väl, men vi måste ju kunna få ha synonymer i alla fall.
Vi måste ju kunna variera språket. Det finns ett behov av ett begrepp för att fånga in MKD-regering med stöd av SD. Det är oerhört klumpigt att säga. Och dessutom vet vi inte att det kan sluta med. Alltså, man måste ju ändå ta Åkessons anspråk på allvar när han säger att
en
han vill ha ministerposter.
Ja, jag fattar.
Men det finns ju en invändning mot högerregering som liksom skulle komma från liberalt håll.
Alltså, CRL är väl höger?
Ja, där man säger, jag är höger och jag representeras absolut inte av den här regeringen eller det underlaget. Så det är liksom orättvist att kalla den höger. Sen finns det ju också argument för liksom ordet konservativ, tycker jag. Alltså, skulle Moderaterna få vara hur liberalkonservativa de vill? Och liksom, det är en annan diskussion delvis med så här, hur liberal och hur konservativa är Moderaterna just nu jämfört med för 10 år sedan, 15 år sedan, 50 år sedan. Den kan vi också ta. Men då, liksom, en regering eller ett regeringsunderlag bestående av Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater, det är liksom mer höger, mer konservativt än vi liksom har haft i det här landet på 100 år. Alltså, det är ju liksom ett landskap med tre...
Det är en konservativ regering,
ja,
det är det du säger.
Det får man ju, här föreligger ju liksom oklarheter i så här, vad går man till val på, vad är styrkeförhållandena, vad blir resultatet av förhandlingar.
Men då är man ju tillbaka i diskussionen.
Men det är inte liksom en borgerlig regering på det sätt som liksom Fälldin-regeringen var, eller Bildt-regeringen.
Då är man ju, försöker ta ordet här, desperat.
Ja, varsågod.
Då är man ju tillbaka i diskussionen, ska vi kalla det januariavtalet eller januariöverenskommelsen, har man rätt att sätta namn på sitt eget samarbete? Är det en journalistisk uppgift att göra det? Ska Agenda göra den värderingen? För att det kan en journalist faktiskt göra.
Jag har en tydlig ståndpunkt där. Alla får sätta namn på sina partier och sina samarbeten bäst de vill. och journalister får välja att använda de namnen eller kalla dem någonting annat.
Du var ju emot att använda alliansen, eller hur?
Jag var inte särskilt glad åt att använda alliansen. Jag tyckte det fanns mycket många andra bättre ord. Jag har ju använt alliansen också.
Men jag menar... Då väljer jag att använda min rätt och invända och tycka att det är problematiskt ändå att använda en så här ideologisk beteckning som träffar något så otroligt vilt spretande som den här konstellationen. Men alltså Moderaterna under Ulf Kristersson, säger vad du vill, men det är ändå så här, i ett internationellt perspektiv ett parti för socialliberaler som gillar polisen och monarkin typ. Sverigedemokraterna är fortfarande i huvudsak Karl XII romantik i jakt på ett så här kvasi-intellektuellt förkläde. Kristdemokraterna är väl närmast någon form av allmän konservatism. De vill hemskt gärna vara amerikansk landsbygdskonservatism, blir i praktiken mer ett mishmash av FNs barnkonvention och kulturkrig om Kalle Ankas julafton. Men absolut, det kanske är en etikett som är närmast, men jag tycker inte att det är liksom en journalistisk uppgift att ge alla de här partierna en ideologisk beteckning, vare sig de vill eller inte. Höger tycker jag är så härligt tomt och flexibelt att just nu funkar.
Meningslöst.
Men det finns ju också, som du och jag pratade om lite igår, Victor, ett problem med att säga de konservativa och januari-gänget. Alltså en månad mot en beteckning.
Ja, det är precis. Något... Och därför så kan vi väl bara säga att det här är regeringsalternativet till höger. Och sen de rödgröna tycker jag också är en så härligt tom och bra beteckning som alla fattar vad man menar. Då pratar vi Vänsterpartiet, Sossarna, Miljöpartiet. Och sen har vi ju då...
Du vill ha blåbruna? Som Jonas Sjöstedt.
Jag föredrar alltså högern. Och sen får man tycka att den är blåbrun om man är Jonas Sjöstedt. Det behöver inte jag
då. Men då måste ju i det där invändningen som Maggie hade, alltså, då måste ju, om det är högern, då måste ju januariavtalet vara vänstern.
Vänstermitten?
Vänster utan någon form av liksom... notering om att Annie Lööf och Nyamko Sabuni trots allt håller Stefan Löfven gisslan. Alltså, ja. Men jag, så det är rimligare att kalla det vänsterliberalt eller som väl det är väl det Jimmie Åkesson gillar att kalla det, eller något kanske starkare, eller socialliberalt, ja, eller kulturradikalt, eller liksom, ja. Jag är för det svenska språket och dess många synonymer. Jag tycker man bör använda många ord.
Jag är för begriplighet och därför att man ska försöka ransonera sina ord.
Det är definitivt
jag är för begripliga
emot.
Regeringskonstellationer.
Ja, men det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med.
Det här mötet är slut för den här veckan. Men det kommer ju bli onsdag igen.
Det kommer alltid en ny onsdag och till dess, om ni inte har gjort det redan, så kan ni som sagt titta på våran timslånga frågestund, dessutom med bild. Gå in på expressen.se/premium/politik så hittar ni AV med VU från i fredags. Otroligt många bra läsarfrågor som vi räddar ut då, tycker jag. Så ta det tills vidare, så ses vi igen nästa vecka. Tack för idag.
Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.